Pass 2. Checklista för datahanteringsplaner.
Att utveckla en datahanteringsplan för ett projekt är inte alltid en enkel uppgift. Och det finns många detaljer som man åtminstone behöver överväga. Och det är lätt hänt att man glömmer bort en eller annan detalj. Så som stöd i arbetet med datahanteringsplaner så har SND tagit fram en checklista för datahanteringsplaner. Checklistan uppdateras kontinuerligt och följer samma rekommendationer som Horizon 2020 och Science Europe's Core Requirement. Och som även Sveriges universitets- och högskoleförbund och vetenskapsrådet utgår ifrån i sina rekommendationer. SND:s checklista är avsedd för svenska forskare och syftar till att vara så bred och heltäckande som möjligt, samtidigt som den är anpassad efter svensk lagstiftning och etik. Den senaste versionen av SND:s checklista kan hämtas från SND:s webbplats, antingen genom länken nedan eller genom att du går in under Hantera data på webbplatsen och klickar dig vidare. Checklistan är ett verktyg som med fördel kan användas av forskare eller i mötet med forskare. Och den inleds med en kort sammanfattning av datahantering och datahanteringsplaner och försöker förklara goda anledningar till att använda datahanteringsplaner. Inledningen tar också upp att datahanteringsplanen är ett levande dokument som utvecklas under hela forskningsprojektet, som vi nämnde i en tidigare presentation. Checklistan är indelad i 7 övergripande områden med ett antal olika element inom varje område. Beroende på projekt och disciplin så kan man behöva lägga fokus på olika områden. Och tanken med checklistan är att man ska kunna skaffa sig en överblick över vilka element som är relevanta för ett visst projekt. För varje element finns det en beskrivning av vilken sorts information som det är tänkt att elementet ska innehålla. För de allra flesta element finns det även en motivering till varför det kan vara viktigt att inkludera just den här informationen i datahanteringsplanen. Och motiveringen kan vara till hjälp både för en DAO-medarbetare i mötet med forskaren och för en forskare i sitt aktiva arbete med datahanteringsplaner. Forskaren tar ställning till om elementet är relevant för det egna projektet eller inte. Och somliga element kan man direkt avgöra om de är aktuella, medan andra kanske går att ta ställning till först längre fram i projektet. Anser man att informationen inte är relevant, då kryssar man för nej i rutan till höger och går vidare. Och annars kan man kryssa för ja, eller om man är osäker, kryssa för vet ej och fråga någon eller titta på det lite längre fram. Oavsett vad man väljer så har man i varje fall för varje element funderat igenom om just det planeringsbehovet finns. Många forskare har påpekat att checklistan är väldigt omfattande, och det är den. Anledningen är att den är avsedd att omfatta ett brett fält av olika typer av data och forskningsområden. Och tanken är att forskaren börjar med att snabbt gå igenom listan, markera vad som är relevant och ignorera resten. Och på så sätt avgränsar man vilken information som ska ingå i datahanteringsplanen. Innehållet beror alltså på vilket forskningsämne och vilken typ av datamaterial det handlar om. Och var i forskningsprocessen man befinner sig. Om finansiären har krav på en datahanteringsplan i samband med ansökan kommer de kraven också att prägla innehållet. Även om det är en fördel att datahanteringsplanen påbörjas i tidigt skede av forskningsprocessen så kan man givetvis börja ta fram en plan även om projektet redan är igång. Och det är i princip aldrig för sent att påbörja en datahanteringsplan. Även om man befinner sig mitt i ett projekt så finns det fördelar med att få ner saker på pränt så man inte glömmer bort dem. Och på det viset blir datahanteringen också enklare framöver. Du kan ladda ner checklistan från SND:s webbplats och titta på den själv, så vi ska inte gå in på den i detalj. Men jag ska ändå ta upp några saker om var och ett av de övergripande områdena. Det första området är översikt och innehåller grundläggande projektinformation. Den här informationen finns ofta redan någon annanstans, till exempel i medelsansökan. Så det är uppgifter som man ganska lätt bara kan ta och kopiera över. och det rör sig till stor del om information som man behöver ha på plats redan när projektet startar. Vem som är forskningshuvudman är en uppgift som många forskare inte riktigt har klart för sig, trots att det är en högst väsentlig uppgift. Forskningshuvudmannen är den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs och kan till exempel vara ett lärosäte, en kommun, region, myndighet eller ett privat företag. Forskningshuvudmannen har bland annat det yttersta ansvaret för forskningen. Det kan finnas flera forskningshuvudmän för ett projekt, men då ska en utses som ansvarig för att ansökan om etikprövning görs. Det kan också vara så att en forskare arbetar i ett projekt som är förlagt vid ett annat lärosäte. Och då är det lärosätet där forskningen bedrivs som har ansvar för data. I en del samarbeten kan det finnas flera organisationer som ansvarar för olika delar av materialet. Och då behöver man vara lite försiktig om vem som får tillgång till vilka data. Sådana situationer kan bli lite komplicerade när någon ska göra data tillgängliga. Och det kan då vara värt att ta hjälp av en jurist för att reda ut saken i förväg. Elementet medverkande personer och eller organisationer samt deras roller är relevant framförallt om det rör sig om ett större projekt. För om det är många människor inblandade så är det väldigt praktiskt om man i sin datahanteringsplan anger vem som har ansvar för olika delar av projektet. Då vet man vem man ska vända sig till och vem som ska följa upp att något skett korrekt. Och inte minst att det finns någon som är ansvarig för datahanteringsplanen eller olika delar i den. Beskrivningen av roller är ingenting som måste ingå i en finansieringsansökan. Men om det är utrett tidigt i projektet, då vet man om det behöver sökas finansiering för de här rollerna. I avsnittet Skydda forskningsdata finns det flera delar som är viktiga att vara medveten om. För att säkerställa att datamaterialet hanteras i enlighet med gällande lagar och regler är det väsentligt att planera de här bitarna i god tid. Och det mesta av det här togs upp i presentationen om datahanteringsplaner och det handlar då alltså till exempel om etikprövning, samtycke, skyddande av respondent och avtal. I det här avsnittet kommer även informationsklassning och datasäkerhet in. Det här är viktiga delar och många tänker inte på att data ska hanteras säkert under tiden som projektet pågår. Och data ska ju vara tillgängliga för de som faktiskt ska arbeta med materialet, samtidigt som obehöriga ska förhindras åtkomst. Det handlar även om olika säkra tekniska miljöer, säkra fysiska miljöer, exempelvis låsta rum och kassaskåp, och säkra administrativa miljöer, till exempel vem som har nycklar, lösenord och rättighet att läsa och skriva i filerna. Vi går igenom mer om informationsklassning i nästa presentation om säkerhet och personuppgifter. Man behöver tänka på vad som är viktigt att ha på plats redan innan projektet startar, vad som är viktigt medan det pågår och vad som är viktigt för att det ska kunna avslutas korrekt. Här kan det vara praktiskt om man har en jurist vid lärosätet att stämma av med så man är på banan med alla de här delarna. Och det finns även möjlighet att vända sig till SND med sådana frågor. Nästa del handlar om att beskriva de data som ska användas i forskningen. Befintliga data, det är data som redan finns insamlade av någon och som skulle kunna återanvändas. Inte minst finansiärer kan vara intresserade av att få veta om det redan finns data från ett annat projekt som kan återanvändas. Och om man kan tänka sig att göra det istället för att en ny datainsamling ska finansieras. Genom att specificera vilken eller vilka typer av data man ska samla in eller generera och även när, var och hur insamlingen ska ske så kan man förbereda sig för vilka resurser som kommer att behövas. Dels för själva insamlingen men också för bearbetningen och hanteringen efteråt. Dokumentation återkommer vi hela tiden till och det är väsentligt att man dokumenterar vad som sker under processen. Dels för att man själv senare ska kunna förstå materialet när projektet är slut och dels för att andra ska förstå vad man har gjort så att forskningsresultat kan verifieras och replikeras men också för att möjliggöra sekundäranvändning. Här behöver man skapa rutiner för hur man ska dokumentera och vilket dokumentationsverktyg man ska använda till vad och vilka metadata som är relevanta för forskningen. Om det finns någon lämplig metadatastandard som man kan följa är det bra att redan från början utgå från den. Då kan man försäkra sig om att man dokumenterar sånt som är relevant under tiden som projektet pågår. Och det kanske finns terminologier som också är värda att fundera på tidigt. Inom medicin brukar man till exempel använda så kallade mesh-termer. Och vi kommer prata både mer om metadatastandarder och användningen av terminologier lite längre fram i utbildningen. Så jag nämner det bara här. Beskrivningar om hur data organiseras under projektets gång blir ju en ganska stor del i datahanteringsplanen. Om man från början har en tydlig mappstruktur, har bestämt hur man ska arbeta med versionering och hur man ska namnge olika filer, så blir det så otroligt mycket enklare att hitta de filer och de versioner man letar efter. Och arbetet blir även effektivare. Filnamn och versionering var vi inne på i en tidigare presentation, men jag tänkte säga något lite mer om mappstruktur. Det här är ett exempel på en mappstruktur i en artikel som publicerades i Läkartidningen av författare från Karolinska institutet. Artikeln är tydlig och enkel och sammanfattar många viktiga delar vad gäller dokumentation av ett forskningsprojekt. Och även om den utgår från forskning på kliniska data så är principerna användbara för de flesta ämnesområden och kan lämnas ut till forskare som ett bra exempel. Och ju större ett forskningsprojekt är och ju fler personer som är inblandade, desto viktigare blir en genomtänkt mappstruktur. I det här exemplet finns en huvudmapp per publikation som i sin tur innehåller mappar för dokument, data, program och resultat. Innehållet i mapparna är noga avgränsat så att det ska bli enkelt att hitta det man letar efter. Och det finns också en README-fil med övergripande information och en beskrivning av mappstrukturen. Man kan även beskriva mappstrukturen i sin datahanteringsplan, eller så kan man hänvisa till ett annat dokument där man har beskrivit den mer utförligt. En datahanteringsplan behöver alltså inte nödvändigtvis innehålla all information, utan man kan också referera till andra dokument. Området kostnader bör man ta hänsyn till redan vid ansökan så att man kan inkludera eventuella kostnader i den budget man söker. Det omfattar de kostnader som krävs för att man ska kunna hantera data på ett bra sätt under projekttiden. Men även eventuella kostnader för det arbete som kan krävas för att data ska kunna bevaras och göras tillgängliga. Det rör sig både om kostnader för personal och för teknik och eventuella kostnader för utbildning i att hantera en viss programvara. Den säkerhet och det lagringsutrymme som krävs kan vara kostsam, eller så kan man behöva införskaffa särskild hårdvara eller programvara för säkerhetskopiering eller dokumentation. Den sista delen handlar om att göra data tillgängliga. Trots att det står sist i checklistan så ska man inte vänta med att fundera kring de här frågorna. Utan tvärtom brukar det vara skönt att för egen del ha ordning på de bitarna tidigt. Men även finansiären vill gärna veta redan i ansökan hur man tänker kring det här med att göra data tillgängliga. Hur och var tänker man göra data tillgängliga? Tänker man göra hela materialet tillgängligt eller bara delar av det? Finns det restriktioner eller embargon? Och så vidare. Datarepositorier blir särskilt glada om man har tänkt till kring de här frågorna. För det underlättar och snabbar på arbetet med att tillgängliggöra data. Och inte minst är det viktigt att tänka på om det behövs några åtgärder innan man gör data tillgängligt. Som till exempel anonymisering. Eller ska man redan från början designa datainsamlingen så att behovet av anonymisering blir så litet som möjligt? Vi kommer att ta upp mer om personuppgifter och anonymisering i nästa presentation. Och vi har i den här presentationen tittat närmare på SND:s checklista för datahanteringsplaner. Jag har kort gått igenom de olika delarna av checklistan och nämnt några av de aspekter som kan vara värda att fundera lite extra på. Till exempel huvudmannaskap, roller, dokumentation, mappstruktur och datasäkerhet. Innehållet i en datahanteringsplan varierar beroende på vilket forskningsämne det rör sig om, var i forskningsprocessen man befinner sig, vilken typ av datamaterial det handlar om och om det finns särskilda krav från finansiärer eller från policyer på lärosätet. Jag berättade att SND:s checklista är tänkt att fungera som ett stöd i arbetet med datahanteringsplaner och den är lite som ett smörgåsbord och man plockar de delar som är relevanta för det specifika projektet.